Men som sagt, det ska handla om 1600 år. Och vad hände då efter Nicaea, eller Nicaea då, ja. Den kristna kyrkan spreds i det dåvarande romerska riket. Det här är en bild jag har hittat som ska vara från Nicaea, de moderna ruinerna där. Om jag har som jag hittat på nätet. Jag hoppas att det stämmer. Jag har inte varit där, så att jag kan inte kolla på det viset. Ja, det romerska riket låg runt hela Medelhavet. Och det är väl naturligt att kyrkan också utvecklades i lite olika riktningar. I Grekland, Turkiet eller Rom eller i Nordafrika så kanske det inte såg likadant ut. Ganska tidigt så etablerades en hierarkisk ämbetssyn. Det är där vi har fått ordet hierarki, som egentligen har med ordet präst att göra. Det här med biskop, präst och diakon. Och i många kyrkor så finns det ju fortfarande. Jag uppfattar inte det som någonting ursprungligt från Nya Testamentet däremot. Utan jag ser mer att varje församling var så att säga själv styrande direkt under Kristus. Men där finns ju lite olika meningar om det. Och sen var det också det här med förhållandet till den världsliga makten. Det var också väldigt skiftande. Skulle man satsa på ett kristet samhälle? Skulle kyrkan påverka? Eller påverkades kyrkan av samhället runt omkring? Det här är Konstantin, som var kejsare. Han levde mellan 272 och 306, så det var egentligen innan den tiden jag skulle gå in på. Men han kom ju att påverka en del, eftersom han då blev en kristen. Och då menar han att jag skulle ju alla hans undersåtar vara kristna. Men kan man... Ja, så?
Det är långt senare. 392.
Ja, okej. Okay. Jag har blandat ihop siffrorna lite grann här. Ja. Mm. Nåväl. Men frågan var, ska kejsaren styra kyrkan eller ska biskoparna styra samhället? Det var nog en liksom växelverkan mellan på något vis där i olika sammanhang. För det fanns ett maktanspråk från olika håll. Och kan man tvinga folk att bli kristna? Ja, då blir det ofta väldigt formellt. Det blir inte någon gudsrelation som ju egentligen kristen tro skulle handla om. Det var ju en som väl räknas som kyrkofader, gör han det, som heter Augustinus. Han levde i Nordafrika, i Kartago, och han ville med våld bekämpa de som kallades för kättarna. De som inte trodde som han. Och enligt det han menar var kyrkans lära. Ja, vill de inte anpassa sig så får vi slå ihjäl dem. Är det så det ska gå till? Va? Det känner du inte igen. Nej, men vad jag förstått så var det inte bara att sitta och diskutera med dem, utan man skulle gå till handgripligheter på något vis där för att få bort. Så småningom så delades ju kyrkan upp. Det var med västkyrkan. Där har vi en karta över Medelhavet och det romerska riket. Och Rom blev då ett centrum med påven som ledare, och östkyrkan fick Konstantinopel som sitt centrum. Och där var det en patriark, men det fanns ju flera patriarker på andra ställen också, så det var inte så centrerat där. Det som hände sen, det här 1054, var väl då att patriarken i Konstantinopel blev bannlyst av påven i Rom. Så frågan var ju om kyrkan skulle ha en ledare eller fem, alltså patriarker då. Men redan ganska tidigt så fanns det avvikande grupper redan från första århundradet. Vi har hört några som då inte ställde upp på treenighet och det som var kyrkomötet. Men det fanns andra också som mer ifrågasatte ämbetskyrkan. Framförallt det här hierarkin med biskopar och präster, och att de hade ett gudomligt uppdrag som Kristi representanter. De här avvikande grupperna, de betonade ofta då den personliga upplevelsen av Guds kraft och närvaro genom helig ande. Sen är det klart att vissa av de här riktningarna var påverkade av det som kallas för gnosticismen, den här andlighetsläran som då inte var grundade i Nya testamentet, kan man säga. Och de som inte ställde upp på trosbekännelsen. Men det fanns de som gjorde det, men ändå var avvikande i vissa frågor. Vi kan hoppa fram några århundraden till 1300-talet och till England. Nu kom de kanske i lite fel ordning här, som vi ser. Då får vi ta honom utan bild här. En man som hette John Wycliffe. Han var präst i England, katolsk präst alltså då. Han levde på 1300-talet. Han sysslade med något som kallades för bibelapologi. Detta att försvara Bibeln alltså. Han kom i konflikt med påven, som inte ansåg det här. Man kunde vara med Bibeln alena. Han hävdade då, han var liksom före de vanliga reformatorerna, men hävdade redan då detta med rättfärdiggörelse genom tro. Och att, som han uttryckte, varje troende är en präst. Och det är ju det som utgår ifrån då första Petrus brevet, att vi är ett heligt präst, konungsligt prästerskap. Det allmänna prästadömet, det hävdade han. På 1500-talet kom sen också det som kallas för Lollardrörelsen. Jag hade satt mig in närmare i vad det var. Men det fanns lite olika sådana här, ska vi kalla det för förreformatoriska rörelser. Ja, det var ju hårda bud för dem som var avvikande. I Böhmen, Prag, fanns en man som hette Johan Hus. På 1400-talet, han var en sån här förreformator och radikalreformator, kan man väl säga. Här har vi en bild av hur han brändes på bål 1415. Ja, kan man bete sig så mellan kristna? Det kan vi undra. Sen kom ju den vanliga, ska vi säga, de vanliga reformatorerna. Här var de här tre mest kända: Luther, Calvin och Zwingli. Luther som då gav upphov till de lutherska kyrkorna, Zwingli och Calvin, de kallas för de reformerta. De fick ju mest stöd kanske i Schweiz, i Nederländerna och i Skottland. Och sen var det mycket av det som fördes över så småningom till Amerika. Vi har pratat om två minnesår här, 325 och 1925. Men däremellan finns det också ett 1525 som jag skulle vilja uppmärksamma. Då bildades den första döparförsamlingen i Zürich i Schweiz. Och där finns en sån här minnesplakett på ett hus där den här doktor Balthasar Hubmaier bodde. Han levde mellan 1480 till 1528. Och de gav upphov till rörelser som en del som kallas för mennoniter. Det finns fortfarande en del, inte i Sverige men USA bland annat. Och anabaptister, alltså föregångare till det som sen blev baptismen. Det som vi känner som det. Ska vi hoppa fram till Sverige sen och lite längre?
För en bok kring anabaptismen.
Det finns en ny bok?
Ja.
Jaha.
Heter han F. Känd översättare.
Ja, ja. Jag funderar att komma på det sen.
Ja.
Mm. I Sverige, ja, och i Tyskland framförallt, så dök det upp sen på 1700-talet som kallas för pietismen. Det har ju massor med fromhet att göra. Där man sökte den här direkta innerliga gudsgemenskapen. Man var inte nöjd bara med att gå till kyrkan och lyssna och ta emot nattvarden där och att den gick till på ett, ja, det kanske lite mekaniskt sätt många gånger. Utan man, om man ville samlas och läsa Bibeln tillsammans i grupper. Det började mycket i Tyskland som sagt. Det fanns också en riktning där som hette Herrnhutismen från ett ställe som hette Herrnhut med greve Zinzendorf. När de kom till Sverige sen så blev det ofta rörelser inom svenska kyrkans ram då. Och grunden till kanske det som vi idag kallar för EFS. Ett stort inslag i pietismen i Sverige, det kom via karolinerna. De som hade varit ute med Karl den 12 och krigat och sen och där hittat en Guds tro och att leva med Bibeln och i nära relation med Gud. Och så tog man med sig det hem och påverkade sin omgivning. Så småningom så var det en del som bröt med Svenska kyrkan. Baptisterna, det här händer en tagla där ute också. Det är en känd målning som egentligen är från en sjö utanför Uppsala. Där man döpte människor som hade kommit till tro på deras egen bekännelse. Som man sa, det är inte föräldrarnas sak att bestämma, det är du som bestämmer. Lika väl som om du ska gifta dig eller inte, så är det du som bestämmer. Om du vill ha den här relationen med Gud. Och ta emot hans frieri, hans erbjudande. Minnesstenen finns i Vallersvik, Frillesås i Halland, där det första baptistiska dopet skedde i Sverige 1848. Och det här brukar ju anses det var den första rörelsen, sen kom det flera frikyrkorörelser. Det här var en demokratirörelse som har erkänts av många ute i samhället. Därför att ni vet, Vi hade stans riksdag och ofta i socknarna, ja, det var de rika som bestämde. Men i en sån här församling, där var det demokrati. En man, en kvinna, en röst, oavsett om du var rik eller fattig. Det skulle dröja 70 år innan vi fick allmän rösträtt i Sverige. Men här i de här rörelserna och sen i andra folkrörelser också lades liksom grunden för den svenska demokratin. Men det här det var förbjudet. De här fick göra detta i smyg på natten. Konventikelplakatet var en lag som gällde från 1726 till 1858. Så att om vi sa att det här dopet i Vallersvik 1848, här och här i Kristianstad bildades en församling 1857, så att det var mellan fortfarande för förbjudet. Och då kunde man alltså bli inställd till tinget. Man kunde bli misshandlad, som många blev, och åka på fångkärra och sättas på vatten och bröd och bli landsförvisad också, som vissa blev. Så kunde det gå till. Ja, varför gjorde man på det här viset? Ja, det fanns ju den här enhetskyrkan, och det fanns ju idéer om då att ett land måste ha en kung, en armé och en religion, en kyrka. För annars så splittras landet. Och därför var det farligt med sådana här uppstickare som ville tänka själva. Om vi nu lämnar frikyrkorörelsen lite och går mot katolska hållet, så var det ju lika, höll på sig, lika illa för dem. För de var också förbjudna från reformationen. Är det här domkyrkan i Stockholm, Lars, eller hur är det? Det ser ut som det, ja, det har jag rätt där, ja. Som katolska församlingen köpte 1857. Det var förbjudet det också, men 1781 så kom det ett toleransedikt. Och det innebar att både katoliker och även innefattade judar som hade kommit från andra länder fick lov då att ha sina gudstjänster och samlas. De var tillåtna. Men inte förrän 1873 blev det tillåtet för svenskar att bli katoliker.
Det var ju Halshuggen 1625.
Mm. Halshuggsfolk. Jo, det var de Halshuggs, ja, det kunde vara både av den anledningen, av andra anledningar.
Historiska.
Ja, ja. Och här i Kristianstad, där är ett exempel, det är rätt roligt att det här var alltså Betelkyrkan som låg på Risenständer, alltså mitt emot nuvarande Hästtorget. Det är väl en sån här barnmorskemottagning ungefär på den tomten nu. Den brann ju 1982. Men titta, det är rätt roligt att se modellt. Det påminner rätt mycket i arkitekturen, va? Det var 1800-talsstil. Bete kom väl, ja, det var, tror jag, 1905 eller någonting sånt.
Det är fortfarande samma stil, eklektisk.
Ja, ja. Det sägs att många av baptistkyrkorna här, de hämtade inspiration från London, från en, det fanns en pastor som hette Spurgeon, hade The Tabernacle i London. Och att man hämtade inspiration när man skulle bygga kyrkor därifrån. Så då har vi landat här, ja. Men samtidigt runt om i landets nya rörelser uppstod. Det var inte den enda. Många små samfund bildades, man splittrades. Det var lärostrider. Ni har hört talas om den stora försoningsstriden. Det är ett makabert namn egentligen. Där man då diskuterade om den objektiva och subjektiva försoningsläran. Är det Gud som förändras genom Kristi offer? Eller är det människan som förändras? Ja. Det kanske vi inte har så mycket koll på idag vad det var. Men ja, det fanns bibelsynsfrågor som splittrade och sånt som hade med livsstilen att göra. Men alltihopa vittnade ju om ett väldigt personligt engagemang. På något vis där. Och det är många i samhällskännare sen som har erkänt hur mycket det här engagemanget betyder också i hela samhällsutvecklingen och politik och allt detta. Detta la grunden för mycket med folkrörelserna här då. Det sista jag tar med innan vi kommer fram då till Kristinas avdelning med 1925, det är ju då när pingströrelsen drar igång i början på 1900-talet med Levi Petrus som förgrundsgestalten. Han var ju från början baptistpastor, men hans församling i Stockholm blev utesluten och ja, då körde han vidare eget och pingströrelsen kan man väl säga snart växte om sin gamla mor. Nya församlingar bildades och det blev också en stor påverkan på andra kristna rörelser med det som kom i och med det. Men där tror jag att jag sätter punkt. Och har ni några fler på Gustav?
Ja, jag tänkte att det var en baptistförsamling till, alltså, som du inte har nämnt.
Nej, den kom, ja precis, eftersom den kom efter 1925. Och det var där som jag sätter punkten. Men det är helt riktigt, splittringen fortsatte. Så att på 30-tal måste det väl ha varit när den här baptistförsamlingen delades. Och då byggdes det en där detta gula huset som vi är sammanbyggda med. Där ungefär låg Elimkyrkan. Som också var en baptistkyrka då. Fast den kanske som hörde till Örebro-missionen. Och alltså var kanske lite mer pingstinriktad. Medan Betel då var kvar i baptistsamfundet.
Vad har hänt med den rörelsen idag i Sverige?
Örebro-missionen?
Ja.
Ja, den är ju en del av Evangeliska Frikyrkan. Där vi också här i Östermalmskyrkan är del i. Örebro-missionen gick ihop med Fribaptister och Helgelseförbund. Det var ju två små rörelser. Som hade uppstått också på olika håll. Så att, men då är vi lite längre fram i historien. Men jag kan väl återkomma, jag har ett pass till sen för att återkomma lite grann till den mer moderna historien. Några fler funderingar kring det gamla. Det har ju varit 1600 år här. Så. Vad säger ni?
Ja. Vi har väl lite olika syn på kyrkans historia.
Ja, jag tänker.